Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till podden Inte din morsa. Vi är inne i 2023. Hur har det börjat tycker du?
Jag tycker att det har börjat bra. Jag tycker att det var en lagom festlig nyårsafton. Jag tror det är alltid bra att ha balans. Det är mitt nya nu.
Absolut inte balans.
Jag har gått från storhetsvansinne.
Storhetsvansinne, hur gick det?
Men de har till exempel tagit en sån historiskt känd person som Rosa Parks. Hennes storhetsvansinne var ju ingen liksom bombastisk historisk händelse egentligen. Det var ju bara att inte vika ner sig för rasistiska liksom samhällsströmningar, utan bara säga, när en vit människa kom och sa jag ska ta din plats på bussen, så sa hon nej, det tänker jag inte gå med på. Mm. Och det förändrade ju historien. Så jag tänker att storhetsvansinne behöver inte vara liksom Elizabeth the Third.
Det behöver inte vara Napoleon. Vi landade ofta i Napoleon. Och när jag körde hem från Åre så lyssnade jag på en dokumentär om Napoleon. Och det är ju mannen som har givit uttrycket storhetsvansinne ett ansikte. Jag kan varmt rekommendera den dokumentären.
En liten, liten kort kropp.
Ja, en liten, liten kort kropp och stora drömmar. Och en så här utböling, enstöring som din lågadel då till trots ändå tar sig upp till kejsarkronan så att säga. Och att hela hans liv handlar om att härska genom olika typer av så här, makt. Ja, men hans storhetsvansinne, det är inte det du strävar efter tror jag.
Nej, men jag tycker att
det är jättetråkigt att bara få ligga i krig med mänskligheten och kräva sin rätt och sådär. Men det fina med Napoleon, för vi minns ju liksom bara honom som en despot, och jag tror få ens vet vad han åstadkom, men någonting som han ändå gjorde, det var att han reformerade liksom lagstiftningen och implementerade flera av upplysningstidens liksom deras idéer i lagen, så att han har skapat en typ så här modern lag. Men det var också väldigt kul för att han var ju ihop med en kvinna som han blev besatt av, Josefin. Han döpte ju om sina kvinnor, hon hette ju inte det egentligen.
Nähe.
Utan han ville ha egna namn på dem, du vet, som att det är små hundar.
Aha.
Men han skulle också ändå dras till kvinnor som inte var honom trogna. Så Josefin var ju konstant otrogen. Och måste ju ha haft syfilis eller något dylikt, för det blev inga barn med henne.
Nej, det var ju hans stora sorg.
Nej, men han fick ju ett barn sen. Han gifte ju om sig när han fattade liksom att det blir inga barn gjorda med henne. Men när han fick makten så skrev han ju in i, jag tror, fransk grundlag. Det måste ju varit borttaget. I alla fall så skrev han in att en man som var otrogen, ja, men han, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för straff, men det var ju något patetiskt litet liksom. Men en kvinna som hade varit otrogen, hon skulle spärras in i 2 år, antingen i husarrest eller i fängelse.
Mm-hmm.
2 år.
2 år.
För en liten otrohetsaffär. Och det skulle ju då ha kommit sig av hans Josefins konstanta affärer.
Mm.
Ja, det var spännande. Det är P3 historia. Det enda jag stör mig på, det är att de ska använda så här modernt språk. Att de ska säga Napoleon, nej, det var ingen snygging.
Alltså, ja, jag menar.
Det ska vara så ungdomligt och så där poppigt, så då måste man använda ett talspråk som är fullt av platityder. I don't know. Jag stör mig lite grann på det. Jag kan verkligen ta det när man sitter och hör på någon som livear eller poddar eller så, men när man har skrivit ett manus och skriver in de här uttrycken, är inte det lite, eller?
Jo, jag håller med dig. Det är därför jag älskar
Herman. Jag har blivit gammal.
Nej, det är därför jag älskar Herman Lindqvist. Hur och du gingor rakt fram mot Gustav Vasa. Jag tycker så här, om det är något som kräver sina liksom sitt språkbruk, så är det ju ändå historiska beskrivningar, tycker jag. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant om man nu ska ta.
Eller så har vi liksom bara fått för oss det, för att det alltid har varit personer som Herman Lindqvist eller
Dick Rickardsson.
Ja, som pratar sån lunda skånska med lite skorrande R och ska vara liksom lite adlig så. Att man, det är en mans röst med en så väl utbildad vokabulär som ska tala om för oss hur historien har sett ut. Det kanske liksom bara är inlärt, I don't know. Men det är störande. Hela kanalen P3 tycker jag är såhär, åh, det bara poppar ut såna här, bara lol.
Jag tycker det
är sad, lol.
Men inte det hela liksom public service stora skitnödhet liksom, att de är så här, måste vara moderna, måste hoppa på liksom allt som är nytt och modernt, men de vet inte riktigt vad som är det, för de har inte dechiffrerat det. Så då tar de liksom lol, var riktigt snygging på Panashen, alltså jag vet inte.
Ja, det är typ SVT Edits stora liksom misär också, för att de vill ju på något sätt närma sig ungdomen och attrahera unga lyssnare, vilket ju framförallt P3 podd gör, så att liksom inget ont om dem. Det är ju bra skit de levererar och producerar, men det är någonting väldigt liksom så här ängsligt, och att de har suttit i möte på möte för att hitta tonen. Så att lol och sad är liksom inskrivet i manus som så här, gamla redaktörer. De är ju för gamla, de är i min ålder. Vi vet ju vilka de är. Det är inte några som är liksom 20 som sitter och skriver manus där direkt. Ja, skit i det. Vi ska inte ägna oss mer åt det. Men Storhetsvansinnet, det gjorde inte då entré på din nyårsnatt. Inte i form av några excess.
Nej, det enda excessen var att jag nattade Bobo, Frans och Ilen hade jag gått och lagt sig, och så gick jag tillbaka och tog med ett glas av väck och efterrätten som jag inte hade hunnit inmundiga. Det var min största nyårskalorirevolution.
The first excess of 2023. Av veckan och efterrätten.
Men jag tycker ändå att det är intressant det där. Man kollar på människor med storhetsvansinne, så har de ju väldigt gemensamma drag. Och där är ju väldigt stor skillnad på kvinnor och män. Dels att många är korta.
Mm.
Det verkar vara något gemensamt drag. Och dels att de liksom inte är födda i landet. Och är de födda i landet, så är de födda av någon förälder som kommer utomstädes ifrån. Att det är så här, man ska inte underskatta den där känslan av att inte tillhöra 100%.
Till.
Nej.
Mm.
Jag tänkte på det när Jens Lapidus, jag tror han skrivit en artikel, eller jag hörde i alla fall någonting han berättade om jag hade skrivit, där han sa så här, alla tror att det handlar så jävla mycket om stålar, alla de här gängkrigen, att som att de unga killarna, de vill ha cash, de vill ha para, de vill liksom, de vill glassa av feta grejer, men det handlar bara om heder.
Ja, och det handlar om att höra till. Har du hunnit läsa den här kriminalitet som livsstil som vi hade i ett av våra utbildningsblock?
Ja, det har jag gjort. Ja.
För er icke-invigda, jag och Ann läser ju till anhörigterapeuter och där har vi haft ett block om just kriminalitet, att det också kan vara ett led i ett beroende. Alltså att man, kriminalitet erbjuder ständiga kickar och en skenbar gemenskap. Mm. Och att gemenskapen med sina så att säga likar, att få ett värde och det här som vi ofta landar i, kasamkänsla av sammanhang. Att det är den viktigaste drivkraften. Mm. Och heder är ju liksom ett led i det. Mm. Att man får ett värde, att man har ett värde för den här lilla ingruppen eller vad man ska säga. Och det är den absolut viktigaste parametern. Och sen så är ju liksom pengarna där inne är ju, alltså de behandlas ju extremt vårdslöst oftast. De kommer och de går.
Precis.
Så att säga. Men det viktigaste är att ha en plats i den där gruppen och att klättra i hierarki och att bli så viktig så att man inte vill göra sig av med en på något sätt.
Men jag tror att man tar ju så jävla mycket för givet också att man tillhör för att man är född i ett land. Jag tänker, det är så stor skillnad på att komma till ett land och komma dit och liksom förstå att det här är inte jag. Jag har en annan kultur, men jag kan ta del av det här. Jag har föräldrar som fortfarande liksom lever efter våra gamla liksom kulturdeviser, bla bla bla. Men så kommer den generationen som har föräldrar som har fötts i Sverige.
Mm.
Och som då liksom förlorar det här lite på vägen. För så är det ju alltid generationen. Nästan alla, det finns ju undantagsfall, ortodoxa judar och massa andra. Men det är klart att allting trubbas av på vägen. Jag har inte riktigt lärt mig språket. Så här, det blev inte så. Mamma och pappa pratade svenska med mig och sådär. Då måste man känna sig så otroligt liksom. Det måste vara så många olika motstridiga känslor. För man är inte en del av det där gamla på samma sätt. Man känner att man är en del av det nya, men man tillhör ändå inte. Det måste vara jobbigt. Ja, så storhetsvansinne är fortfarande kvar.
Mm.
Men min take på storhetsvansinne med kvinnor är att det går inte att ha en snubbe. Snubben måste verkligen ta ett steg tillbaka. Och i de allra flesta relationer så funkar det ett tag när man är nykär och tänker så här, jag offrar allt för den här personen. Läs Victoria, Daniel, läs Queen Elizabeth, bla bla bla. Men det är min take att som storhetsvansinne, kvinna med storhetsvansinne, så måste du antingen bara ha liksom en snubbe som är beredd att ta ett steg tillbaka, och då får du räkna med att det blir mycket liksom konflikter, eller också får du köra älskare. Det går inte att gå in med liksom allmän, alltså det går inte att lägga in kärleksrelationer i det som förstör för alla, tror jag, med storhetsvansinne. Ta Karin Månsson, frillan, även när man läser Josefins och Napoleons kärleksbrev, så du vet, han är så kär så att han kan ju typ inte sitta stilla med sin lilla pille. Det är liksom, han är så kär i henne så att
han blir helt galen. Ja. Men hon jobbar ju också med den klassiska metoden gaslightning och avvisning.
Mm.
Så han ligger ute i krig och håller på och klättrar i graderna och ser som sin livsuppgift att skapa dem någon slags högadlig status.
Mm.
Medan hon är hemma och är otrogen och typ inte svarar på hans milslånga kärleksbrev.
You go girl!
Varpå han blir you go, tokig. Girl. Undrar vem det var som hade storhetsvansinne egentligen.
Måste ge fransyskorna alltså. De har inte legat på latsidan.
Nej, de har uppfostrat oss alla.
Mm, det här.
Några som inte heller har legat på latsidan, för att byta spår här lite grann. Jag kan säga att jag hade en okej nyårsafton. Det var ingenting som gick till historien.
Vad gjorde du då?
Nej, men vi var uppe på vårt, det har ju liksom blivit en tradition. Och jag uppskattar ju våra jular, eller våra mellandagar och nyårsaftnar på Copperhill i Åre. Det är alltid mysigt att vara där. Det är alltid den här känslan av magi. För jag saknade ju den på julen. Men nyår, alltså det är det här krispiga. Det är någonting att komma upp till Åre för mig. Det är liksom hela mitt ursprung. Och det är den här storslagenheten. Och den här enorma vädreskrafter. Och allt möjligt som är drabbande. Men själva nyårskvällen, där blir vi liksom aldrig riktigt... Det blir aldrig riktigt bra.
Nej.
För oss. Nej. Om jag ska vara helt ärlig.
Men jag fattar precis.
Och jag tror att det har att göra med liksom, eftersom vi inte dricker alkohol, så är det ju så här att sitta på en restaurang och inmundiga en så här femrättersmeny.
Ja.
När man inte dricker alkohol, då blir man precis som ett 12-årigt barn.
Mm.
Man tycker att det är jättetråkigt, även om det är jättegott. För det enda man gör när man sitter på en restaurang, när man är vuxen, som gör att man kan sitta i 4-5 timmar, det är att dricka alkohol. För då upphör tiden och tankarna, och du är liksom på ett gemensamt tåg av uppsluppenhet och avspändhet, och man liksom börjar garva åt jätte liksom fåniga saker. Man ställer mycket mindre krav på verkligheten.
Man blir mycket mer lättroad också. Så man kan liksom, man kan också spana runt omkring. Man bara, kolla vad var det där då? Så tar man en liten
man är bara så här, man nöjer sig, och det är liksom,
nu kommer köttet lite, då är det lite rödsut i det. Ska vi lukta lite och prova det? Det är som att liksom
då är det liksom dryckesmeny med så här 7 glas. Så på en sån där middag blir man ju ganska ordentligt liksom påverkad. Så dricker man inte då, då är man ju uttråkad på rätt 3. Plus att du inte har den här bomullen runt dig, vilket gör att du hör allting. Alla intryck blir mycket starkare. Så när man är då 12 år i psyket, då vill man ju typ börja kolla på sin mobil eller springa runt. Eller liksom, det går för långsamt. Och så ska 12-slaget ske, och man är bara så här jättetrött och vill gå och lägga sig som ett 12-årigt barn, fast man pressar sig upp. Ja, det här låter ju liksom som att vi inte har någonting att prata om, men det är också så här, har man en middagstid klockan 7 och så sitter vi där med 2 tonåringar, man har avhandlat sina nyårslöften och foxen sitter med paddan, ja men du vet, det blir aldrig så här magic. The magic happened när vi gick upp på rummet och det blev snöstorm och vi gick ut med kläder, och du vet, vi bara så här fick använda 12-åringens lekfullhet och valsa runt i någon total galen snöstorm i en skidbacke typ för att titta på raketer. Då var det kul igen.
Mm.
Men det jag vaknade till, det är mitt liksom första ämne här för vår podd, som gjorde att jag ville bara stänga ner hela mitt Instagramflöde för första gången i mitt liv.
Jaha, wow! Nu stannar vi där, det här är ändå stort. Ja. Det är starkt. Napoleon vrider sig i sin grav.
Napoleon, storhetsvansinnet. Jag bara kände för oss så här, nu orkar jag inte mer. Det var ju när hela mitt flöde fylls av kvinnor som går till attack mot Elisabeth Höglund.
Ditt flöde?
Mitt flöde. Och jag följer ju liksom många feminister som jag tycker om. Och det är allt ifrån Karin Kajan till Lady Damer till Cissi Wallin till Stina Wolter till vardagsrasismen till, ja, och så vidare liksom. Ja, det är klart att jag bland mina typ 1500 som jag följer har hela det här gänget. För att jag tycker om dem, jag tycker ofta att de kommer med så här nya takes på saker. Men när alla dessa röster gör gemensamt slag i saken för att då stå upp för Jenny Strömstedt och då
denna svaga lilla kvinna, eller?
Denna svaga lilla kvinna som nu blir så hårt tagen av Elisabeth Höglund, som är en snart 80 år gammal kvinna. Alltså jag kände bara ett sånt enormt, en sån enorm liksom hopplöshet. Och ett sånt enormt förakt för att vi inte klarar av att liksom tänka två saker samtidigt. Att inte sortera, att vi så snabbt går till attack innan vi använder vår tänkande del av hjärnan. Det finns ett uttryck i 12-stegsprogrammet som jag tror att du har fått höra till döddagar. Stopp och tänk. Jag älskar det uttrycket. Och jag uppmanar verkligen människor att göra det. Stopp och tänk innan du bara postar någonting för att vara en del av ett gemensamt konsensus. Återigen det här att få vara en del av gruppen. Du vill vara som Stina Wolter. Du vill vara så där god och härlig och omhuldande och älskande och varm och allt det där. Så Stina Wolter skriver någonting om hur dum i huvudet Elisabeth Höglund är. Och då gör du det bara, utan att ens ta reda på vad Elisabeth Höglund faktiskt har skrivit i sin blogg som har, lyssna nu, cirka 300 läsare. Alltså det här är en blogg som inte särskilt många människor läser.
Hennes makt har överdrivits en mass i den här...
Ådegravsta.
Det är inte det man är ute efter.
Nej, det spelar ingen roll. Utan det enda som är viktigt här, det är att vi får ett gemensamt objekt att så här, lägga skam på. Så det står härliga till. Att motgiftet då mot... Okej, för er som lyssnar och som inte har hängt med... Jag tror att de flesta utav er har gjort det. Men en snabb sammanfattning. Ann, kan du ta den?
I vinter i P1 så har... Ja, Jenny Strömstedt... ja, men hon är en av de som pratar i vinter i P1. Hon berättar att när hon var ung så blev hon skitpackad på en fest. Och en snubbe drog av henne trosorna och byxorna och skulle ligga med henne. Men tappade lusten för att hon var så packad så att hon låg mer som en, ja, vad ska man säga, som en död blob. Och det tyckte han ville ha lite mer motstånd. Så att våldtäkten fullbordades aldrig. Och så berättade hon kring sina känslor kring det. Då skriver Elisabeth, snart 80 år, Höglund, med all respekt, en jätteduktig journalist, men såklart inte riktigt med i samtiden, och har vuxit upp under andra världskriget och under en helt annan norm, en helt annan rädsla. Vi vet inte ens vad deras rädsla var. De levde i krig, de var utsatta, de var liksom sårbara, det var en helt annan könsmaktsordning. Hon har inte, och hur mycket hon än har levt i det här och är en modern journalist, så kommer vi aldrig kunna stå på samma barriärer liksom.
Men låt oss bara backa lite här, för att det här är det som händer, att Elisabeth Höglund skriver på sin blogg att fasen, nu är jag trött på alla dessa kvinnor som hävdar i efterhand att de har blivit utsatta för övergrepp. Vad hade de själva för skuld i det här? Herregud, och så vidare.
Ja.
Och det här har ju då som sagt konsensus feminister rasat mot. Och alla så här, Nina Rund,
Lisa Magnusson, ska man ha burka nu? Ska man aldrig gå ut? Alltså det blir sån accesser. Mm. Det är så här, jag älskar Lisa Magnusson, men den här gången tycker jag inte riktigt hon liksom nailar det. För att hon raljerar bara istället. Ska vi sluta gå ut nu? Ska vi ha burka? Ska vi liksom aldrig prata med karar? Ska vi bla bla? Om vi ska vara helt ärliga så är det ju inte det Elisabeth Höglund säger, även om jag... har svårt med det här, att hon ska använda ordet skuld. Det är väl där hon tappar mig lite. Så här.
Ja, men jag vill inte lägga några värderingar i vad hon säger. För alla fattar väl att det här är jättekorkat sagt. Och att det kommer fel ut. Och så här, kan vi inte bara låta det vara där? Hon är inte Margot, kan vi väl... Ja. Vi kan väl liksom samlas med att Elisabeth Höglund har cirka 300 läsare på den här bloggen. Ja. Alltså, hon har ingen, hon är inte ens yrkesverksam längre. Nu helt plötsligt så blir hon utsatt för ett så här enormt drev. Och det vill jag säga att så här, straffet måste motsvara brottet.
Och makten, brottet är, tycker jag.
Och makten, ja självklart, så här, ska man nagelfaras, granskas, hängas ut, då kanske det måste finnas liksom någonting att deplattforma. Men här finns det ju ingen att ens deplattforma. Hon har ju ingen plattform. Hon har ju redan blivit fråntagen den för att hon inte, hon vägrade liksom under MeToo att köpa hela det konceptet, så att säga. Och samtidigt vill jag gå in på någonting som jag också funderade över när det gäller den här gamla kvinnan som man då älskar att slänga på bålet, så att säga. Att gamla kvinnor över liksom 50 typ, där vi kommer befinna oss snart, det är samhällets skräp. Och det gör mig så ont att så här fellow feminister bara direkt ska kasta sig över en så här 80 år gammal kvinna och bete sig så här mot henne. Man hade inte ens behövt namedroppa henne, tycker jag. Vilket alla gör. Alla bara så här, ingen tänker utifrån ett journalistiskt perspektiv här, utan alla bara går rakt in i att kasta sig på så att så här, unga feminister som kanske inte ens vet vem den här gamla kvinnan är, bara går in och så här, hatar på henne och sprider det här vidare och skärmdumpar på henne och hennes knasiga frisyr. Som det har hatats
utseendet
så hårt
igen.
På.
Nu är utseendet liksom. Igen. Och åldern.
Åldern och hur gammal hon är och hur förlegad hon är och så vidare. Det här gjorde att jag bara fick en sån här hopplöshetskänsla. Ska vi bedriva den här feministiska kampen så kan det inte gå till på det här sättet. Det kan liksom inte fortsätta att bara så här lyncha människor som tycker eller tänker fel då. Och dessutom är jag inne på, tänker hon så jävla fel egentligen? Låt mig förklara varför. Elisabeth Höglund, hon säger ju liksom det hon implicit säger, även om hon uttrycker sig klumpigt. Det är ju precis det som väldigt många feminister vill hävda. Det vill säga, män är djur.
Mm.
Vi kan inte veta vem där ute på den där studentfesten som är ond eller god. För det ser man inte.
Nej, det gör man absolut inte.
Ja, enligt hela patriarkatet, alltså idén, teorin om patriarkatet som vi alla lever i, så bör vi betrakta varje man som en potentiell våldtäktsman. Vad tror du jag har sagt till min dotter? Jag har sagt exakt det som Elisabeth Höglund säger. Passa dig. Jag vill inte att min dotter ska bli våldtagen på en studentfest.
Nej.
Jag säger inte till henne så här, bli dyngrak, sätt på dig en kort kjol och bara tappa fattningen totalt. Jag säger till min dotter, för att jag vill att hon ska klara sig genom livet utan sexuellt våld, att hon ska vara försiktig.
Mm.
Och det är skillnad på det som är och på den vision, det samhälle som man vill ha.
Mm.
Det vill säga ett samhälle som är fritt från sexuellt våld. Men vi är inte där än.
Nej.
Och det är det jag menar, att liksom Elisabeth Höglunds take på det här, att så här, men gud, om man går ut och blir dyngrak, då kanske man liksom, har ni inte fattat det? Är det inte det alla feminister säger? Att män är djur och att vi inte kan veta vem som ska utsätta oss för sexuellt våld. Bakom varje manligt ansikte finns en potentiell förövare. Borde man inte då gå ut och vara lite på, så att säga, hugget?
Jag fattar.
Tills vi har övervakningskameror, tills vi har säkrat det här samhället fritt från patriarkala strukturer, fritt från sexuellt våld, där vi kommer åt det här sexuella våldet som utövas konstant. Alltså, vi är inte där än.
Jag, som sagt, jag pratar...
Förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar. Och jag tänker på det, på din favorit, Marianne Lindberg de Geer.
Mm.
Hon har ju kommit ut med en ny bok nu. Nu har du missat, nu känner jag mig lite kulturell.
Nej, jag vet, några ord till en ung feminist, precis.
Och nu måste jag ändå ge henne så här. För det som har hänt efter MeToo, när vi sitter med liksom en ny historia, den har liksom helt plötsligt skrivits om, och vi vet i fan inte vad vi ska göra av den här framtida skatten, eller vad vi nu ska kalla det. Nästan alla kvinnor där det har varit en revolution, en MeToo-revolution, har omvärderat hela sin ungdom, hela sitt liv, och insett så här, enligt nya MeToo-glasögon så har jag fan blivit liksom våldtagen, sexuellt trakasserad av chefen, grannen. Men du vet, liksom, det är någonting enormt som vi då har försökt dela med våra karar, som på något intellektuellt och känslomässigt sätt säger, jaha, jag fattar, vad kan jag ha gjort det? De är ju inne på sin egen liksom golgatavandring. Och så säger man så här, men om du bara är en schysst person så klarar du dig alltid.
Mm.
Och då tänker jag, Hannes, då ställer hon sig frågan så här, vad är egentligen feminism? Och hon skriver så här, för mig är feminism ett samlande ord om kampen för de rättigheter som tillkommer det människor av honkön, kvinnorna som föder, tar hand om och strider för överlevnaden av sin avkomma. Och som just genom den biologiska skillnaden har makten över reproduktionen förtrycks. Det är väl feminismens grund.
Mm.
Ja, och sen så håller hon på... Nu har inte jag läst den, utan jag, det är ju kanske lite förmätet av mig att hålla på att tycka till. Men hon håller på att svamla lite om att ja, är man snygg så ja, det är både lättare och svårare. Hon är också inne lite på den här som Elisabeth Höglund är, att så här, ja, vem bär skuld för vad och hitan och ditan. Och det är väl inte liksom supermodernt, men, och inte superstringent, men det är ändå försök till någonting. Och då tänker jag att 67% av alla kvinnor som blir våldtagna blir ju det i sitt hem. Men det är ändå en stor procent som sker utanför hemmet. Och jag tror att det här är då kanske också någonting som man måste härleda till ungdomen. Att man är mer utsatt, även om det var en ung kille som blev liksom dömd för en våldtäkt av en 90-årig kvinna häromdagen, så kanske inte det hör till vanligheterna. Utan om vi ska hålla oss till någon form av ålderssegregering, så är det ju lättare innan man har erfarenhet att bli utsatt för just våldtäkt, sexuella övergrepp på grund av rusning när man är ung, för att man inte har någon direkt koll på sina gränser liksom. Och den här biologiska skillnaden som jag tycker att det blir så grusigt. För de här feministerna, de här som står på barrikaderna, de säger att män får inte vara med. Och kvinnorna ska ta över hela världen. Och män är djur. Men sen i praktiken så bara blundar de för det. I den här debatten. Som aldrig blir en diskussion. Mm. Och det är väl det som är, tycker jag, som är den nya konstiga feminismen. Att det blir aldrig någon diskussion. Det blir bara en debatt. Med ensidig skott.
Ja, eller det handlar så otroligt mycket om att så här, peka ut olika människor som på något sätt ska få stå skampåle. Och det värjer jag mig emot. Att vi inte kan få ha olika typer av feminism. Och att så, här, så fort någon, när det poppar ut en groda liksom. Och jag älskar Jenny Strömstedt för att hon vägrar att kommentera det här. Hon skriver på sin Instagram att så här, nej, det jag ville säga har jag sagt redan i mitt vinterprat. Mm. Och jag tycker också att det här är ett underkännande av Jenny Strömstedts egna maktposition. Alltså hon är en av Sveriges mest framgångsrika journalister. Med en av dem med mest makt skulle jag säga.
Och den av dem med mest integritet tycker jag också.
Anledningen till det är ju för att hon jobbar med nyheter. Mm. Det är inte för att, och det här är första gången som Jenny släpper oss så att säga in på det privata. Mm. Och det var ju ett vinterprat som i övrigt handlade väldigt mycket om hennes yrkesutövande och så här dråpliga situationer hon har varit med om under sin journalistkarriär. Men sen nämner hon också det här. Men jag bara må liksom...
Och då ska hon räddas.
Då ska hon räddas. Mm. Det är så här, nej, hon behöver inte räddas. Hon har redan räddat sig själv. Mm. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är liksom... Jag tycker att det är mörkt. Jag bara önskar någon slags stopp och tänk.
Intressant.
Stopp och tänk. Fundera över konsekvenserna för de personer som man då väljer att hänga. För att få framstå som god. Liksom Elisabeth Höglund som sagt, behöver hon verkligen deplattformas? Behövde hennes 2023 börja med liksom... ungefär 4000 mejl i inkorgen som ska läxa upp henne 80 år gammal angående hennes obekväma och fruktansvärda åsikter. Mm. Nej!
Ja, och jag tänker också där du säger att många av de här som liksom har repostat och det som kanske är 20 plus har ingen aning om vem hon är. Hade de läst då sin mormors blogg? Jag skrev ju blogg för barnbarnen och familjen som många mormödrar gör eller har någon Instagramkonto som är stängt. Som läses kanske av då 50 närmaste. Är det det? Är de så rädda?
Är
det så?
Är hon en samhällsfara?
Precis. Är vi så rädda för Elisabeth Höglund att det här har skett? Ja. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Och i Danmark är det ju fortfarande att de är på ruta ett inom feminismen och övergrepp. Och de frågar sig ju då, finns det sexism? De är liksom så långt efter. Och jag känner så här, kanske way to go. Tillbaka till ruta ett. Liksom, vad är sexism? Vad är biologi? Vad är vad? Istället för att det finns liksom 10-15 kvinnor i det här landet som själva har sån hög acceptans för kropp och själ och utseende liksom, enligt sina egna konton. Och så, men sen är någon annan, gammal tanta Lora som, liksom, som redan är nerputtad, från liksom bortskrumpad från maktens korridorer för att hon just har fel åsikter.
Det var så att den ena gamlingen efter den andra som inte liksom tyckte exakt.
Ja. Och varför tror man det då? Att de inte tyckte exakt? Alltså det är väl det som är hela frågan.
De vågade. Och det var så här deras stora dråpslag. Att så här, oj, nej men du förlorade jobbet. Hej då, vi kan inte ha dig nu för vi är en vinstdrivande tidning här. Så just nu måste vi följa liksom trenden här i åsiktskorridoren. Åh, jag mår illa av det och jag skämdes liksom och kvinnlighetens vägnar där dag 3 på det nya året. Men jag har inte raderat mitt Instagram, men jag har heller absolut inte repostat någonting kring det här caset. Och jag bara kände starkt för att det man ska göra i såna här tillfällen och som jag faktiskt gjorde, och det kan jag varmt rekommendera, det är att göra en rensning av sin alltså vilka man följer. För att vi lever ju alla i små bubblor, i små åsiktsbubblor, och jag kände så starkt när liksom bara i hela flödet fylldes av det här att nej, jag är i en åsiktsbubbla, jag måste liksom ut ur den nu, jag måste hitta andra sätt att se på världen, jag måste liksom hitta andra take på världen. Mm. Mm, så kände jag.
Jag kände lite också så. Därför kontaktade jag då en livscoach igår.
Va?
Ja, jag fick det.
Livscoach, vad är det här nu?
Det är så mycket böcker och det är så mycket journaler. Och jag försöker liksom... Jag tycker inte alls att det handlar om att famla i mörkret. Utan det handlar om att följa de liksom gyllene trådar som typ någon annan kanske också hjälper en att väva. Liksom. Eller som finns framför ögonen. Och det har ju du och jag pratat om någon gång. Att när man står där och känner så här, nej men gud, jag måste börja om. Allt är liksom över. Det är så svart och hit och dit. Så är det alltid ett stort fotarbete bakom. Gjort av liksom Caesars fotsoldater som liksom jobbat på undermedvetet under nätter och dagar och liksom 24/7 som nu steppar fram. Kom Elon fram och blir chefen. att, mitt nyårsråd är också så här, följ de där gyllene trådarna eller det som man tänker sig. Det var Guds försyn eller det var liksom my guardian angel. För att de börjar sjunga när man som mest behöver dem. Liksom. Och då fick jag ett tips av en följare igår som var så här, hej, jag hörde i din senaste podd att du säger you're soul searching typ. Och då skrev hon, den här kvinnan gick jag till. Och så gick jag in och så kände jag bara så här, det är nog hon. Som jag ska kontakta. Och det är det jag tänker att jag ska säga. Att jag tycker att ibland det felet man gör när man är i behov av vägledning är att man testar en grej som man tror på. Och sen funkar inte det. Då liksom fastnar man lite. Eller tycker så här, ja nej det var kanske bara hokus pokus. Man kan också göra grejer som man inte tror på. Eller som inte är ens style. Eller är hokus pokus, eller som min kompis Mange Schmidt sa, så här, kan man verkligen så här, bli hjälpt av sådana grejer som man inte tror på? Ja, men du vet, yoga.
Alltså, ni som vill kan gå in och lyssna på Fråga Freud, där Mange Schmidt faktiskt ställer den frågan. Mm. Det är väldigt roligt. Mm. Alltså, kan man tillskanska sig läkning av metoder som man inte tror på? Eller i det här fallet, för han vill ju ha så avslappningstekniker och stressreduceringstekniker. Och om man ändå inte tror på dem, funkar de?
Det är lite som med dating, tror jag. Att, så här, att ofta så får man ju höra av liksom, människor som har så här, nej, det blir ingenting, jag ger upp. Och man har en vision av vem som är ens typ. Och så säger kanske en psykolog eller kompis, men testa något helt annat då. Testa liksom en flugfiskare med glasögon och typ mani. Alltså inte vet jag. Testa något helt annat om jag testar. Så man säger, nej, det tänker man inte ha. Just för att man har den där psykologiska känslan av att man har en bild av vad man tycker är attraktivt. Och då så kanske inte alls passar ens personlighet. Så testar man något helt annat. Och så säger bara kaching. Det är väldigt vanligt när man är nyseparerad att man gör det. Men att man kanske skulle använda den, vad ska jag säga, livscoachingen lite mer. Att man säger, det här skulle jag aldrig göra. Och så gör man det. Det kan ju inte bli annat än bra.
Eller så blir det skitdåligt när man inte har roligt på vägen.
Men spelar roll liksom. Och du och jag som har pratat så otroligt mycket om anknytning som vi båda är så inne på. Och jag menar vår älskade holistic psychology som hon tar upp lite för mycket del av mitt liv nu tycker jag. Så nu såg jag en reel av henne i morse som handlar om hur man ser på barn som är bråkiga.
Mm.
Ska vi lyssna lite på den då?
You had a tantrum because I told you to go to bed is a great example. You talked back and kicked and screamed. You're bad.
Can I give you some insight into my behavior rather than you thinking of me, a six-year-old, as bad?
Sure.
Okay, so when I'm having a tantrum, I'm in sympathetic dominance, meaning my nervous system is dysregulated. Because I'm not old enough to self-regulate, these tantrums are attempts at me getting connection from you. I'm actually hurting inside and looking for support to understand what I'm feeling. This happens at bedtime often because I'm going to be separated from you and my attachment system is activated.
I feel like you're just being a brat.
I know, which makes you not able to soothe me and bring my nervous system back to a parasympathetic state. So the first thing you could do is to understand that when I act out, I'm struggling emotionally, not being a brat. If you view my tantrums as needing your connection, then maybe we could take some deep breaths together and your attunement will help my own nervous system calm down. Instead, you punish me and yell at me during tantrums, which only creates more sympathetic dominance. Make sense? My nervous system state matches yours.
Jeez, yeah.
Jag tycker att det är samma sak här, precis som du säger. Så här, kan vi bara lyssna på eller förstå och ta ett steg tillbaka och se vad som händer i oss? Mm. Och det tycker jag, det är det som jag är så intresserad av inför det här året. Att, vad är det jag reagerar på egentligen, som alla de här feministerna? Som jag tänker, om man tar till exempel ja, Stina Wolter som har skrivit en bok om sin erfarenhet som överviktig. Och så får hon mothugg av massa läkare och forskare och säger så här, ja, det är klart att ni kan skriva om känslor, men det ni skriver finns inte beforskat. Och det är farligt. Mm. Och det kan inte hon ta. Utan det tycker hon att hennes evidens är att hennes följare har skrivit till henne kring sina känslor av övergreppande kring sin vikt.
Mm.
Så att jag tycker att det är väldigt mycket dubbla känslor som, liksom, som man svarar i affekt hela tiden. Och det hela MeToo var ju så. Och det leder ju inte till någon direkt liksom, skönare atmosfär.
Nej, men det leder aldrig till någon skönare atmosfär när människor inte klarar av att diskutera, liksom, när man alltid går in och moraliserar. Det var ju det vi pratade om, eller som jag kände med liksom årets böcker och årets tv-serie i vårt förra avsnitt. Mm. Att jag saknar liksom debattklimatet som inte genast går in ut på att förgöra varandra genom att tala om för den andra motparten att de är liksom moralistiskt förfallna människor. Mm. Liksom att så fort du inte så att säga, tycker rätt så ska du skammas med att du är amoralisk, du är psykopat, du är sociopat, du är liksom...
Du är osmart.
Osmart, ointelligent, du är gammal, du är liksom obildad. Man ska riktigt så använda olika typer av härskartekniker. Och den gamla härliga grejen att hänga ut människor. Alltså att så här, det är ju horpall, skampåle och hela den biten. Mm. Men det verkar inte folk tänka på längre. Mm. Alltså vi har ju ändå de pressetiska reglerna. Att man inte använder sig av liksom namn. Om inte personen i fråga har väldigt stor samhällelig makt och mm. bör granskas. Och liksom att det ska komma till allmänhetens kännedom att just den här personen är farlig eller har gjort någonting klandervärt och så vidare och så vidare.
300 läsare av hårfrisörskan i Skopje. Det är intressant. Det finns ju så mycket mer liksom konstiga åsikter och vad ska man säga, samhällsfarliga åsikter där ute med så här, tillbakasträvande tantaloror än Elisabeth Höglund. Men...
Du och jag var ju på en väldigt intressant lunch strax före jul, en jullunch. Mm. Jag tänker inte nämna vilka som var där, men det var ju en lite så extraordinär upplevelse för oss alla. Och samtalen kring bordet kom ju att handla en hel del om MeToo. Därför att en av personerna som bjöd in till den här lunchen var ju någon slags förgrundsgestalt i den rörelsen.
Mm.
Jag framförde liksom, som jag kan se efter hela MeToo, det är liksom en sån... önskad, när MeToo drog igång så kände jag en så här innerlig, alltså en sån lust, en sån otrolig tacksamhet att säga tack snälla för att ni för den här kampen, för att jag själv var i sorg efter att mamma hade dött. Så jag kunde liksom inte vara del av det och jag bara kände mig så trygg i att så här, det händer, jag får vara med, men jag behöver inte driva. Åh, vad fint liksom. Men så här i efterhand tycker jag liksom att jag ser tillbaks på MeToo med sorg, därför att jag tycker inte att rätt personers huvuden fick rulla. Det vill säga de med egentlig makt. Vi fick inte se några chefer, inga liksom producenter, folk som har reell och riktig makt, utan det var 5-6 män vars huvuden fick rulla och som vi har totalt cancellerat. Som egentligen inte haft någon makt. Som inte är arbetsgivare. Som inte är... Ja, den enda som hade en sån maktposition, det var ju faktiskt Benny Fredriksson.
Mm.
I övrigt, vilka har vi? Det är Urjan. Hade han någon makt? Nej, det hade han inte. Martin Timell, hade han någon makt? Nej, han anställde ingen. Han var ingen chef. Han tjänade en del pengar på att göra ett älskat program. Mm. Men han var definitivt ingen chef. Och han var definitivt ingen person som anställde eller hade arbetsgivaransvar.
Det är det jag menar. De människorna som har okejat hela det här beteendet, de sitter kvar och äter laxtartar.
De sitter kvar orört, ja. och tjänar ungefär 10 gånger så mycket som de här då välbetalda mediamännen. Mm. Fredrik Virtanen, han hade ju en viss makt, ja. Det får man lov att säga, eftersom han var journalist och skrev ledare och hade liksom ganska stort åsiktsutrymme och stor allmän påverkan på folks tankar och känslor och så. Men han var ingen person som hade arbetsgivaransvar. Nej, men det här är ju för mig, tycker jag, en gåta att man nöjde sig. Mm. Och liksom ingen av de här arbetsgivarna som har liksom vetat om allt det här och ändå valt att använda dem och lyfta dem och så, har ju ens ifrågasatts. Vi fick inte det resultat som vi kanske hade velat. Eller? Är du med mig lite?
Strukturerna bakom är ju fortfarande, liksom, har ju inte förändrats. För de människorna är kvar på sina maktpositioner.
Ja, och vi ser ju det här bara fortsätta pågå. Mm. Alltså det är mammon som styr. Och nu är det ju mammon som styr på det sättet att så här, nej men gud, vi måste ta in en så här me too. Vi måste skriva om liksom manuset så att det blir liksom lite mer me too-tillvänligt. Men det är liksom ingen godhet som ligger bakom de besluten.
Men har inte du tänkt på att de människorna som stod då på barrikaderna, de har också insett att det var inte bra för cashflowet?
Ja, verkligen.
Och när de insåg att cashflowet försvann så gjorde ju de flesta avbön på grund av det, om vi ska vara helt ärliga. Jag fick ju frågan om jag skulle vilja skriva en artikel angående Ida Östenssons nya bok.
Mm.
Men den handlar ju, det kommer ut en sån take på böcker.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ungefär vartannat år att kvinnan säger upp sig som familjens och allt i allo. Och sen så sa jag så här, ja, jag vet inte riktigt, jag har börjat vackla. Jag och Sanna har börjat vackla, sa jag. Kring det där, vad det egentligen handlar om, vad vi har för vinster och att det egentligen förmodligen handlar mer om makt än om att liksom att männen är så otroligt slöa. Men sen så jag har på och funderat lite på det där. Och, så jag tänkte att det där tror jag också, det framgår ju inte statistiken, att det är, handlar om en klassfråga ganska mycket, tror jag.
Mm.
att det är liksom, det är fint att i alla fall låtsas att man deltar i kanske en högre samhällsklass. Och så läste jag nu Kristoffer Ahlströms krönika i Dagens Nyheter. Jag tycker han ofta har en ny och fresh take på samhällsfrågor. Och så skriver han att de har blivit fler i flödet, familjemännen som gör internetkarriär på att laga avancerade maträtter och lägga upp i sociala medier. Algoritmen bombarderar mig med dubbelfriterad koreansk kyckling och långkokt sauerbraten i marinad. Jag får ducka för högrev och hemgjorda nudlar. Det ska med flygande. Det är filmer på matlagning så vetenskapligt så sofistikerat den kan förvecklas med tillverkning av ett nytt grundämne. Och så säger han då så som är sant. Och det här kunde man ju också se när män började ta ut pappaledighet över fotbolls-VM. Att de fick liksom motta jubel av faktiskt kvinnorna. Att de bedömde som den nya jämställdheten. Här är snubbar som min sann tar pappaledigt. Och de får hjärtan på Instagram då. Det allra finaste utmärkelse en människa kan tilldelas. Tyckte jag var så roligt skrivet också. Att det liksom... ligger någon sanning i det också.
Ja, verkligen.
Och då menar han att det här är liksom ett nytt smart sätt. Att kvinnorna får ändå ta hand om de här tråkiga sysslorna. Tvätt, städning, barn. De här sysslorna med låg status liksom. Och männen då anses som kreativa, passionerade. Måste liksom lämna barnen. För nu måste de ha den här ostörda timmen i köket liksom. Och ju mer avancerade rätterna är, desto bättre. Och jag har ju en killkompis som lägger upp väldigt mycket avancerad matlagning på Instagram. Det är liksom hans liv. Och till slut så tänker man så här, men hur, han har ju liksom ett välbetalt jobb och är chef. Jag fattar liksom inte, för när jag ska göra något så avancerat brödrecept nu, liksom någon fransk böff, då tar ju det, nu kanske inte jag är superstruckad, men det tar ju liksom ganska väsentlig del av dagen liksom. Mm. Och... han bara, jag har sett den här manstypen i min närhet. Han som duckar kula efter kula bakom skärbrädan. Lekplatsen, jag måste syra kimchi. Vet du hur lång tid det tar att syra kimchi?
Mm, flera dagar.
172 timmar.
Fast snälla du, när kimchi så att säga är igång, då behöver man inte göra många.
Nej, men det är intressant det där finger. Att liksom... men han säger det så här, nu har vi mer tid än någonsin för våra barn. Just för att vi har mycket semestrar, vi kan liksom sitta hemma och jobba. Det blir mer tid över. Och då måste man typ hitta på någon ny, liksom, någon ny extrem för att slippa ta de här tråkiga sysslorna. Liksom. Och då måste man hitta på någon prestigefylld, du vet, syssla. Och då är det, blir det matlakning liksom. Jag tycker bara... han bara skriver att det finns en man som...
Men det där är ju spännande. Om man nu tror på könsmaktsordningen. Vilket det här är verkligen ett gott exempel på. Att så här, när män bestämmer sig för att ta över ett område... då
för att
ska,
slippa ett annat. Liksom, ett nytt område.
Ja, dels för att slippa ett annat. Men oavsett vilket område männen bestämmer sig för att ta över... då blir det plötsligt hög status. Och låt mig ge ett annat exempel på saker som har börjat poppa upp i min sons... det är väldigt roligt att titta i mina söners, både TikTok och Instagram-flöden, på Reels. Nej, men det är så här, städning av bilar.
Jaha!
Men, ja, och det här är ju så kul att men det är låg status att städa ett hem, men att städa en fucking bil... det är hög status. Det är män som sätter på sig så här svarta latexhandskar och går loss med olika små borstar, sprayer, som att det är liksom fucking Tom Cruise som går in i den sunkigaste av sunkiga bilar och gör en så här recon. Då är städning hög status.
Wow.
Att städa sin bil. Nej, men då det, har du inte tänkt på det att så här, män som går ut, det är liksom helt oförmögna att hålla ordning i ett hem, där man har en gemensam arena, men i sin bil, där är det liksom piffat till tusen.
Ja, ja, look at my ex.
Det är någonting otroligt märkligt med det, och det säger ju bara allting om liksom hela vår könsmaktsorden, tycker jag, att så här, när män tar sig an en arena, då ska det bli hög status och då jävlar, då är det viktiga grejer, va?
Jag tänkte på det nu när Lena Olin blev så extremt kritiserad för att hon hade lånat en kappa för 700 000.
Kappa? Snälla, skjut
mig. Men så här, dels var den lånad, men låt henne stå i den. Det var väl ingen som har undgått att hon tycker sånt där är fiffigt och floffigt liksom. Jaha, men som du säger, om Micke Picke Persbrandt skulle stå i en klocka för 700 000 så skulle ingen bry sig. Och det här tycker jag också är lite en sån... kvinnor får inte ha statusgrejer. För då ska de minsann liksom tryckas ner. Jag tycker Katja Hultvi skriver också det så jävla bra i sin krönika. Hon bara, Margot är en av de här kvinnorna i julfilmerna. Som liksom tjänar för mycket pengar, inte vill ha barn, konsumerar för mycket snubbar. Då måste de straffas genom att så här, bli ihop med en kille med flanellskjorta som gillar livet. De måste så här, jobba på kyrkans härberge för att förstå att de vill bara ha liksom, pengar. De har förlorat så här, känslan för värdet av liksom, den lilla människan och familjen. Nej, men vadå, kvinnor, det är 2023, de kanske inte heller vill ha det.
Mm.
Det kanske bara tyvärr är så. Att kvinnan har blivit lite som mannen och tycker så här, det här tyckte, nej, jag vill inte jobba i kyrkan, jag vill inte ha familj. Jag bryr mig mer om cashflow och snygga Chanel-väskor än om att bara liksom bliva vid min läst. Jobb insikt för männen.
Jag tycker ändå hon går i linje med storhetsvansignet där.
Ja.
Det är där vi kommer hamna 2023.
Ja, jag älskar.
Cashflow, Chanel-väska. Inte mig emot.
Nej, inte mig heller. Jag flyttar ut här går nu. Micke kan flytta hem hit.
Hörrni, tack för att ni lyssnar så troget på oss. Vi älskar er. Och som sagt, vi har ju en rolig nyhet. Vi ska ju live-podda i Sälen.
Mm, mycket roligt. Det blev inte under vintern, men...
Nej, det är ju faktiskt i sommar. De ska ju dra igång en stor ny satsning på cykel, vandring och massa andra roligt. Och en poddfestival. Där till exempel Lina Thomsgårds eminenta podd Dumma människor gästar.
Hängde med i fjällen.
Du hängde med i fjällen? Kul! Ja, det är liksom så många härliga poddduo-akter som kommer att livepodda där uppe. Och om ni... går in på mitt Instagram så finns det en länk i min profil till det här eventet. Kan ni gå in och säkra biljetter om ni vill. Puss och kram!
Puss och kram! Vi ses snart. Hejdå!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.